Som er redovisningskonsult ska jag nu gå igenom bokslutet. Men vi har lite IT-strul. Eller ja, ganska mycket. Men jag tror att jag har rapporten i pärmen här i arkivet som borde finnas i källaren, tror jag. Låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.
Podplay.
En mörk himmel ligger över revolutionens Paris. Skenet från fönster och facklor lyser upp fasaderna, medan droskor och vagnar rullar ned för de stora gatorna i hjärtat av den väldiga staden. Klockan är 9:15 på kvällen, den 20 juni 1791. Ännu är det folk ute på stadens kaféer och societetsklubbar. Ingen av dem tänker särskilt på droskan som parkerar utanför slottet Tuilerierna, som vaktas av hundratals soldater. Kusken drar ner hatten för pannan. Man ser sig omkring med spänd blick. Äntligen kommer de. En guvernant och två små barn sätter sig i vagnen. Kusken låter piskan dåna och hästarna travar iväg på de stenbelagda gatorna. Bort från slottet och soldaterna som håller vakt. Ingen kan ana att barnen som sitter i droskan är Frankrikes prinsessor, och kusken i själva verket är den svenske greven Axel von Fersen. Och nu är hans plan äntligen i verket. Att rädda Frankrikes kungafamilj från revolutionen.
Du lyssnar på historien om Axel von Fersen, adelsmannen som skärmade en hel kontinent, men vars närhet till kungamakten ledde till ett våldsamt fall från den pedestal han var van vid. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Axel von Fersen föds 1755 och växer upp i en av Sveriges mest förmögna och inflytelserika familjer. Att kalla dem adel räcker inte. Familjen von Fersen har blåare blod än de allra flesta. Axels pappa är greve och ser till att sonen får den bästa utbildningen och umgås med de förnämsta släkterna i Stockholms finaste salonger.
Det viktigaste för honom var att lära sig språk, så att till slut talade han och skrev 5 olika språk. Franskan var det viktigaste. De pratade franskan från det han var 4-5 år. Och i de samhällsklasserna så pratade man franska ofta med varandra hemma. Så att språk var det viktigaste.
Det här är Herman Lindqvist, journalist och författare, som bland annat skrivit boken Axel von Fersen.
Och han skulle lära sig väldigt viktigt att man kunde, hur man rör sig som en adelsman, hur man konverserar damer, att man lär sig spela instrument. Alla människor, och det bara gick, lärde sig spela något instrument, för man hade ju inget annat sätt att spela upp musik än live.
Med det sagt är huvudstaden inte direkt någon metropol. Här bor knappt 70 000 människor när Axel växer upp, jämfört med de hundratusentals som bor i London, Paris eller Wien. Det är dit Axel vill, till platserna där det händer. Och år 1770, när han är 14 år gammal, ger han sig av på ett äventyr som till slut kommer leda till Paris. Det är dags för den unge greven att göra sin Grand Tour, alltså en lång resa till Europas kulturella högborgar och viktigaste hov. Han ska presenteras för förstar och kungligheter, gå på fina middagar och knyta viktiga kontakter. Han gör succé i stort sett överallt. Han är kvick men inte spydig, artig men aldrig tråkig. Dessutom är han en riktig pudding.
Och han såg då väldigt bra ut. Han kallades för Le Beau Fersen, den vackre Fersen. Och han var ganska lång. Så att för dåtida förhållande mycket lång. Han var då över 100-185. Så att han var reslig, mycket snygg sådär och tjusig.
Konventionellt snygg, helt enkelt. Det, tillsammans med grevetiteln, rikedom och tillgång till Europas fina salonger, gör Axel till hett villebråd. Och det har han inga problem med. I kombination med alla kulturupplevelser han super i sig på resan gör Axel en hel del besök hos eleganta damer. Men det är inte bara förströelser på schemat. Eftersom flera i hans familj gjort sig ett namn i det militära är det på sin plats att den unge Axel följer samma bana. Därför gör han ett par uppehåll på militärakademierna i både tyska Braunschweig och Turin i norra Italien. Av allt att döma gör han bra ifrån sig på militärakademierna och på sina lediga stunder suger han i sig allt vad kontinenten kan erbjuda. För Axel är det precis så här livet ska se ut. Han känner sig aldrig överväldigad av den lyx som möter honom. Snarare känner han att något annat vore ovärdigt honom. Han är nämligen något av en snobb. Ett drag han kommer ha livet ut. Men till och med den här kräsna unge mannen imponeras av det han ser när han anländer till Frankrike. Nu är vi framme vid den stora finalen på hans Grand Tour. Alltså Paris. Världens mest vidunderliga stad. Ground zero för alla rika adlingar, hovliv och fester. Och hovet här, det får allt annat axelsätt att blekna i jämförelse.
Och allting från Paris var ju stilbildande. Så, som det såg ut i Paris skulle man ha överallt. Och som man pratade i Paris skulle man prata. Och, så att det var ju en enorm magnet för alla unga män. Och, han blev mest tagen av slotten och människorna där.
Det är nyårsfest i Versailles. Doften av parfym, pudrade peruker och smink blandas med svett, champagne och likörer. I takt med att 1773 blir 1774. I några rum står pottor och stinker längs väggen. I andra ligger spyor. Men vem bryr sig? Dansgolvet är som ett kaleidoskop av sammet, siden och skönhet. Som nästan verkar oändligt bland spegelsalens glittrande väggar. Vid tolvslaget skiner himlen upp med fyrverkerier i alla tänkbara färger. Tjusiga damer kastar nyfikna blickar på Axel. Och han tar glatt emot. Och bättre kommer det att bli.
Knappt en månad efter nyårsfesten bjuds Axel på operamaskerad i Paris. Här möts han av samma överflöd, förnäma högdjur och en charmerande ung kvinna som visar sig vara Frankrikes kronprinsessa, Marie Antoinette. Axel kan såklart inte veta den här kvällen på operan att det kanske är den viktigaste personen i hela hans liv som han just stått och pratat med. Men som alla andra underbara resor tar även Axels Grand Tour slut. 1774, efter 4 år på kontinenten, bär det av hem till Sverige igen. Nu har den 18-årige greven vant sig vid skvaller på franska, italienska och tyska. Spännande städer med tjusiga hotell, konstskatter och nya vidder. Och det finns inte mycket sånt i 1770-talets Stockholm. Men, det anstår inte en adelsman att klaga. Axel håller sig sysselsatt med att klättra inom det militära. Han besöker hovet så ofta han kan och roar sig med det som finns till hands i lilla tråkiga Stockholm. Det är operor och teatrar, middagar och kärleksaffärer. Tills han äntligen får chansen att resa igen. 1778 är Axel 22 år gammal och det är på tiden att han stadgar sig. Det tycker i alla fall hans pappa och det är han som bestämmer i familjen. Så nu ger sig unge Axel av till London för att fria till en förmögen engelsk adelskvinna som pappa har valt åt honom.
Det var fult i London. Kvinnorna var fula. Maten smakade förfärligt. Ölen var förfärlig. Och han kommer in på slottet och noterar han genast att takkronorna, det var fejk. De var av trä, målat guld. Och det var liksom, han avskydde London först.
Den engelska adelskvinnan ger dock Axel kalla handen och tackar nej. Det är inte en upplevelse han är van vid. Men han sörjer inte så värst mycket. Han var aldrig helt såld på giftermålet själv. Axel repar sig med en snabb resa till en plats där han känner sig hemma. Paris. Väl på plats, bär av mot Versailles. Axel måste ju presentera sig för kungen och drottningen. Hur skulle det annars se ut? När den 22-årige Axel kliver in i palatsets väldiga salar den här gången sitter ett nytt par på tronen. Nämligen kung Louis den 16:e och drottning Marie Antoinette som var kronprinsessa senast Axel var i stan. Samma kvinna han flörtade med på operan. När Marie får syn på Axel skiner hon upp och utbrister: "Det är ju en gammal bekant." Drottningen är glad att se honom. Här kan han nog få det bra, tänker kanske den unge greven. Han vet nog inte ens själv hur rätt han har.
Ja, så nu får han en mer personlig kontakt med Marie Antoinette och dras in i hennes privata umgängessekrets.
Det dröjer inte länge innan Axel är en regelbunden gäst på Versailles. Marie är lika gammal som Axel och minst lika förtjust i livets goda saker. Hon bjuder med honom på sina oändliga kortspel där det spelas om hisnande summor pengar. Men det drabbar ju ingen fattig. Han följer med drottningen och hennes vänner på middagar, fester och utflykter. Inte minst till Maries alldeles egna del av ägorna. Hon har nämligen ett privat litet slott, ett par kilometer från palatset. Här finns också en liten by, byggd att se ut som ett medeltida jordbrukssamhälle. Men utan alla fula inslag såklart. Ingen böldpest, inga ledsna bönder med krämpor eller klagomål. Bara en bildskön version av ett enklare liv i naturen. Lite som en 1700-talsversion av när Christian Dior gjorde en kollektion inspirerad av hemlösa. I den här privata byn leker drottningen, hennes vänner och Axel. De cosplayar arbetarklass, skrattar åt de gulliga bondgårdsdjuren och äter jordgubbar i solskenet.
Och där kunde de vara mycket privata. Och det fanns ju också en sån här, vilket också var alla mod, man skulle ha en konstruerad grotta, konstruerade ruiner. Det var romantiskt med ruiner och så. Och där i de här grottorna och ruinerna så kom de ju väldigt nära varandra. På väldigt intimt. Och där fanns inga spioner eller någon som skvallrade så. Så det här pågick en väldigt nära liv. Och hon var ju då gift samtidigt. Och Ludvig den 16:e var aldrig där. Han hade ingenting med det här att göra.
Drottning Marie Antoinette gör intryck på Axel. Han skriver till och med hem till sin pappa att hon är den mest älskvärda och vackra förstinna han någonsin träffat. Överallt viskas det om den franska drottningen och hennes svenska greve. De flesta utgår ifrån att de har en affär vid det här laget. Det har de inte. Åtminstone inte enligt Axel själv. Men pratkvarnarna maler på i alla fall. Och Axel bestämmer att så här kan det inte fortsätta. Han måste få slut på det illasinnade pratet. Bästa sättet han kan göra det på är att avlägsna sig från Versailles. Och nu när vi är inne på år 1779 finns det en väldigt passande ursäkt för den nu 23-åriga Axel att resa. På andra sidan Atlanten har de amerikanska kolonierna gjort uppror mot England. Frankrike har bestämt att allt som är dåligt för England är bra för dem. Så de ger sig in i kriget på koloniernas sida. Axel tar tjänst i franska armén som adjutant åt en general. Avfärden dröjer ända till april 1780 då de äntligen kastar loss från hamnen i Brest och seglar mot Nordamerika och bort från allt skvaller om Axel och Marie. Livet i Nordamerika är något helt annat än det Axel är van vid. Inga salonger, operor eller koketta damer. Istället är det smutsiga tältläger, blodiga soldater som gräver skyddsvärn och kanonkulor som viner förbi. Men han tar sig in i finrummen här också. Eller åtminstone de finaste tälten i lägret. Den amerikanske överbefälhavaren George Washington är en lång, ståtlig och lite humorlös man som imponerar på i stort sett alla han möter. Nu på 1780-talet är han dessutom en av världens kändaste personer. Men han pratar inte franska. Och den franske generalen som Axel jobbar hos kan inte engelska. Axel däremot är flytande i båda språken, så han agerar tolk när generalerna diskuterar krigets framfart. Man kan lätt tänka sig att Axel stormtrivs i den här rollen, böjd över stora kartor med subtila nickar och viskande hemligheter till två av världens mest inflytelserika fältherrar. Axel reser med upp och ner för de 13 kolonierna och är på plats i den lilla staden Yorktown 1781 när Washington vinner krigets avgörande seger. Efter segern stannar Axel kvar i kolonierna, det blivande USA. I 2 år reser han omkring och inspekterar det stora landet. Vid det här laget har Axel nämligen fått brev från självaste Gustav den tredje. Han vill veta om det finns områden i Nordamerika som kan bli lämpliga svenska kolonier. I så fall ska Axel rapportera om dem och kanske till och med ta upp saken med amerikanerna. Det blir aldrig något av den där planen på kolonier. Istället kliver en 28-årig Axel ombord på ett skepp 1783 och reser hem till Europa igen. Nu har han varit iväg från Versailles och Marie Antoinette i 3 år. Och han tänker inte bry sig om något löst prat längre. Axel åker raka vägen till franska hovet och gör sig hemmastad.
Han är då lite mer ärrad, han är brunbränd, han är liksom man som har varit med om något. Så han kommer in, han är fortfarande le beau faisant. Så att Marie Antoinette sitter i en salong och spelar harpa. Och så kommer färsen in och då beskrivs det så att hon spelar harpa. Hon stannar mitt i harperiet och då de blir genast presenterade och sådär. Och sen den dagen så är han kvar där hela tiden.
Och nu talar mycket för att han och drottningen verkligen kommer varandra in på skinnet. Alltså bokstavligt talat. Det går inte att veta helt säkert, men att döma av att Axel snart får en egen våning på Versailles och är ständigt närvarande på Maries fester utgår de flesta ifrån att han är drottningens älskare. Axel skriver dessutom ett brev hem till sin syster som antyder att det finns gott om varma känslor mellan honom och Marie. Där skriver han nämligen att, citat, jag tänker aldrig gifta mig. Jag kan ej tillhöra den enda kvinna jag ville tillhöra. Den enda som verkligen älskar mig. Och därför vill jag ej binda mig vid någon. Han kommer hålla det löftet och gifter sig aldrig. Kanske lika bra det, för Axel är ingen monogam typ. Kvinnorna avlöser varandra. Ibland överlappar de. Han hinner också med en grabbresa till Italien med Gustav den tredje och tjatar till sig att pappa ska köpa ett franskt regemente åt honom.
Och då skriver hans pappa att du har kostat mig mer än alla andra barnen. Mina andra barn, du kostar bara pengar till det och du ska bara ha mer och mer. Och han ville först inte betala. Och då hände någonting som var ganska fantastiskt, som visar just att det fanns riktiga kontakter här. Han fick Marie Antoinette att skriva ett personligt brev till Gustav den tredje och säga att det vore mycket lämpligt om den här unge färsen kan få köpa det här regementet.
Det får han med den officerslön som kommer på köpet. Livet leker för Axel von Fersen under 1780-talet. Tills en dag i juli 1789, när verkligheten plötsligt gör sig påmind. Folket i Paris stormar en fästning som heter Bastiljen. Mycket ofint av dem, kanske Axel tänker. Så gör man inte mot kunglig egendom. Men värre ska det bli. På hösten samma år tågar tusentals av Paris svältfödda invånare ut till Versailles. De bryter sig in i kungaparets bostad, slår ihjäl flera livvakter och lämnar inte platsen förrän kungen och drottningen följer med dem till Paris. Axel är på plats under det här omtumlande dramat och vägrar överge kungaparet. Han följer dem på den osäkra resan från slottet till Paris, där kungaparet sätts i en slags förgylld bur. Louis och Maries fängelse är nämligen slottet Tuilerierna, mitt i huvudstaden. De är omringade av soldater. Officiellt är det för deras egen säkerhet, men alla vet vad som egentligen gäller. Soldaterna ser till att de inte rör sig utanför slottet eller försöker ge sig av utan tillstånd.
Och då köper han ett hus ganska nära Tuilerierna, så att han kommer och går. Och kungafamiljen som bodde på Tuilerierna, de var liksom, det var en slags kunglig husarrest. Men de fick ta emot utländska diplomater och de tog emot besökare. Så att Fersen kom och gick där som dagligen inne i Tuilerierna.
Här bor de i revolutionens Paris i över ett år. Axel besöker dem så ofta han kan och gör sitt bästa för att trösta drottningen. Men han har också hemliga order från Gustav den tredje. Axel ska vara Sveriges länk till franska kungaparet och uppdatera svenska hovet på vad som händer i Frankrike. Han blir alltså en slags 1700-tals förlaga till James Bond. Och kanske inspireras Axel av sin nya roll. För det är någon gång under 1790-talet som Axel och några andra trogna vänner till kungaparet knäcker en riktigt vågad plan. De ska hjälpa kungafamiljen fly Paris. Nu är vi tillbaka där vi började vår historia. På kvällen den 20 juni sätter Axel på sig sin kuskuniform och kör en droska fram till slottet där kungafamiljen sitter. Efter att prinsessorna har klivit ombord kör han droskan några gator bort. Här ska de vänta på kungen och drottningen. Men varje sekund som går riskerar de att upptäckas. Och då är allt hopp ute.
Axel känner svetten lacka handflatorna. Men han spelar sin roll perfekt. Han ser lite rastlös ut och sparkar på hjulen. Bjuder andra kuskar på tuggtobak och pratar som han har hört de lägre stånden göra. Men plötsligt vänder han sig om och låtsas inspektera något på ena selen. En grupp soldater passerar. Om de hade sett honom hade allt fallit i bitar. Snart kommer en korpulent man i grön rock. Ingen lägger märke till honom och han sätter sig i droskan. Det är Louis den 16:e, landets kung. Nu är det bara drottningen som saknas. Efter en timmes spänd väntan kliver äntligen Marie Antoinette ombord tillsammans med kronprinsen. Ännu en gång blixtrar piskan över hästarna och de rör sig mot stadsporten, mot friheten.
Fersen planerade hela flykten själv Och han satsade alla pengar själv. Han satsade nästan 3 miljoner kronor av sin förmögenhet i hela den här operationen. Varför gör han det? Jo, därför att han älskade Marie Antoinette och han ville hjälpa dem.
Axel kör kungafamiljen några mil utanför Paris. På en förbestämd plats byter de kusk. Och Axel rider i förväg mot gränsen till de österrikiska Nederländerna, dagens Belgien. Här finns en garnison som är lojal mot kungen. Det är här han väntar i många långa timmar på sin älskade Marie och hennes familj. Men istället kommer en budbärare. Kungafamiljen har upptäckts och förts tillbaka till Paris. De var knappt 5 mil från garnisonen. Axel är förfärad. Planen var så nära att gå i lås. Nu blir bevakningen runt hans älskade Marie ännu strängare. Han vet att det kommer dröja länge innan de får se varandra igen. Axel lever de kommande månaderna i en lång stafett av affärer, middagar och långa kvällar vid skrivbordet. Fjäderpennan går varm av alla brev han skriver och skickar kors och tvärs över Europa från hans tillfälliga hem i Bryssel. Hans enda mål är att befria det franska kungaparet från den hemska pöbel som satt sina klor i dem. Men han förstår vid det här laget att det ser riktigt illa ut för kungaparet i Paris. Revolutionen i Frankrike har blivit allt mer blodtörstig. Aristokrater, förmögna borgare och advokater, alla behandlas plötsligt likadant som, ja, som vem som helst och är lika inför lagen. Så pass att fler och fler avrättas i det gräsliga nya redskapet som tronar på Paris öppna platser. Giljotinen. Om han inte kan befria kungaparet måste han åtminstone träffa dem. Träffa henne igen. Man kan inte anklaga Axel för att vara feg. Han ordnar ett falskt pass och förklädnader. Sen ger han sig av mitt i natten för att träffa sin älskade Marie igen. Om det så kostar honom livet.
Så for de iväg och kom in i revolutionära Frankrike. Och det var lite som att du red in i något kommunistland under värsta kommunismen. Så att varje vägspärr så alltså stod det vakter och tittade och skulle titta på dokument. Och de klarade sig steg för steg hela vägen fram till Paris.
Till slut är han framme vid slottet. Samma slott han satt utanför i den där droskan sommaren innan. Han kan alla lönngångar och hemliga dörrar sedan länge och tar sig in i slottet till de kungliga bostäderna och sin kära Marie. När han får syn på henne är det som att allt faller på plats. Alla faror var värda risken och världen känns som den ska. De faller i varandras armar. Han frågar hur hon mår och hon försäkrar honom att de behandlar henne väl. Tillsammans sitter de uppe hela natten och pratar om allt mellan himmel och jord och hur allt kommer bli bra igen. Eller ja, vi vet ju inte exakt vad de pratar om. Vi vet däremot att han stannar i slottet hela natten och inte träffar kungen förrän dagen därpå. Han ger Louis den uppmuntran han kan i ett så svårt läge och stannar hela dagen i kungaparets sällskap.
Fersen försöker förklara för dem att vi ska göra ett nytt försök. Och då säger Ludvig XVI, det går inte, jag kan inte. Jag har lovat att inte fly. Han var slut liksom. Det fanns ingen kraft kvar hos honom.
Efter 2 veckor i Paris måste Axel dock resa tillbaka till Bryssel. Det är helt enkelt för farligt att stanna kvar. Han säger adjö och på återseende till sin kära Marie. Och ger sig iväg ut på landsvägarna igen. Han vet att många vill kungaparet illa. Men han kan inte veta att han hållit om Marie för sista gången. Nu följer ett par år som inte är lätta för en så utpräglad och trogen royalist som Axel von Fersen. Knappt en månad efter att han lämnar Paris den där natten i mars 1792 bestämmer sig kung Gustav den tredje för att gå på maskeradbal i Stockholm. Väl på plats i operahuset skjuts han av en grupp missnöjda adelsmän och dör av skadorna ett par veckor senare. Axel blir väldigt sorgsen. Gustav var inte bara hans påhejare och vän, utan dessutom en konung Axel känt stor respekt och vördnad för. Men detta är inte sista slaget mot Europas royalister. I september 1792 avskaffar Frankrike monarkin helt och hållet. Landet blir en republik. Samma människor som förnedrat Axels kära Marie har nu laglig makt över liv och död. Den makten sätter de i bruk. I de kalla vintermånaderna ställs självaste Ludvig den 16:e, numera avsatt kung och vanlig medborgare, inför rätta. Han döms till döden för förräderi. En kylig morgon i januari 1793 förs han till giljotinen och halshuggs. I brev efter brev gör Axel sitt bästa för att trösta Marie, som nu sitter i ett regelrätt fängelse. Han förstår att de flesta brev han skriver förmodligen inte kommer nå fram. Men vad ska han annars göra? Det är ju hans enda chans att berätta att hon inte är ensam, att han ständigt tänker på henne, att han älskar henne. Men det kan han ju inte säga hur som helst. En greve ska inte bete sig så folkligt att han säger vad han känner. Men han är säker på att hon redan vet det. Kanske har de viskade till varandra flera gånger redan under de lyckliga dagarna på Versailles. Den tiden känns avlägsen nu. Snart kommer den bli som ett eko från ett helt annat liv. För i oktober 1793 möter Marie Antoinette samma öde som sin man. Hon döms till döden. Bara några timmar efter att domen faller förs hon till giljotinen, och ett ögonblick senare skiljs hennes huvud från kroppen.
Jo, han fick då brev från Bryssel väldigt fort, så en kurir som kom. Och det är fantastiskt att läsa i hans dagbok då. Det finns citerat överallt. Dels i dagboken och dels brev till hans syster. Hur han liksom bryter ihop. Han gråter och han är förtvivlad. Och varför fick jag inte ge mitt liv för dem? Han var alltså, av de breven förstår man att det var alltså enorm kärlek där. Och han var helt krossad.
Ett par månader senare, vid nyår, skriver en urgråten och sliten Axel, nu 38 år gammal, till sin syster. Han påstår att han mår bättre än många tror, men kanske inte är så himla övertygande. Han säger att han, citat, sen så långt tillbaka vant mig vid sorgen och skakningar av alla slag, att ingenting mer kan slå ner mig. Sen avslutar han med, håll alltid av en bror, för vilken det ej finns kvar någon lycka. Det är inte konstigt att Axel är i djup sorg. Kvinnan han älskar har blivit halshuggen. Hans försök att rädda hennes liv blev ingenting av. Och den världsordning som Axel levt och njutit av i hela sitt liv verkar stå på ruinens brant. Dessutom har mordet på Gustav den tredje fullkomligt ändrat Axels ställning i hemlandet. Den nya kungen är en ung man som heter Gustav Adolf. Axel har alltid kommit bra överens med den unge kungen, som älskar att höra Axels historier om kriget i Amerika, festerna i Versailles och resorna genom Europa. Men Gustav Adolf är bara 13 år när Gustav den tredje mördas. Därför får han en förmyndarregering som styrs av en viss hertig Karl. Det här är dåliga nyheter för Axel, eftersom han haft en affär med hertigens fru. Detta vet hertigen, och typ hela Stockholm om. Så Axel bestämmer att det smartaste han kan göra är att hålla sig kvar på kontinenten och inte göra mycket väsen av sig. Axel är van att vara festens medelpunkt. Han är känd som Europas kanske vackraste man och en grand seigneur, alltså en fin herre med god börd. Och han är verkligen inte van vid att vara i skymundan. Men nu är det alltså det som gäller. Men 1796 fyller Gustav Adolf 18 och blir regerande kung i Sverige. För Axel ändrar det allt. Från att vara utfryst kan han kliva in i rampljuset igen. Det är ju där han frodas. Som en av sina första uppdrag skickas Axel till en kongress i södra Tyskland som går av stapeln 1797. Vid det här laget har nämligen Frankrike krigat mot tysk-romerska riket. Nu ska viktiga herrar sätta sig ner och bestämma vilka områden som ska tillhöra vilket land. Hit skickas Axel som svensk ambassadör. Men den här gången kommer han inte göra någon succé. För en av den franska delegationens ledare är en blek man med hungriga ögon och stripigt mörkt hår. Han heter Napoleon Bonaparte och har på kort tid vunnit flera stora segrar. Han känner till Axels intima kontakter med det före detta franska kungahuset. Och han förklarar väldigt tydligt för Axel att han ser det som en skymf att Sverige skickar en så partisk ambassadör. Nej, Axels möte med Napoleon är ingen framgångssaga. Det är förresten inte kongressen heller. Den slutar ett par år senare utan någon fred att tala om. Istället blir det ett nytt krig. Och i samband med det tar Axels liv på kontinenten slut. Tillsammans med ett par andra högadliga svenska vänner reser han hem till Sverige på hösten 1799.
En grå och kylig morgon sitter den 44-årige greven i en slup. Äntligen har han fått lämna segelbåten och ros nu mot land. Sjöfärden har tagit 2 dagar och varit bedrövlig. Iskalla vågor har slagit över däck och sköljt över greven och hans vänner. Vinden har piskat i deras ansikten men aldrig blåst åt rätt håll. Matroserna ombord har visat sig vara klena och odugliga och kaptenen inte mycket bättre. Tack och lov för de skånska fiskarna som ledde dem rätt. Slupen glider in mot bryggan och förtöjs. Det luktar tång och torkade fiskenät. Axel ser sig omkring. Simrishamn. Det påminner inte alls om de kurorter och kosmopoler han vant sig vid. Men utåt visar han inte ett uns av missnöje. Det anstår inte honom.
Axel är snart tillbaka i Stockholm. Men känslan från Simrishamn verkar han inte bli av med. Att saker och ting i Sverige inte kan mäta sig med livet på kontinenten. Axel är snabb att påpeka om något rum är mindre, fulare eller tråkigare än salarna i Frankrike. Om maten är äcklig kan han beklaga att det inte är som vid Versailles. Han beter sig helt enkelt snobbigt. Så bryter han på franska också. Åtminstone de första veckorna. Som någon som varit på sabbatsår efter studenten och plötsligt fått en ny, lite coolare dialekt för att visa hur världsvana de är.
Det blir ju för mycket. Svenska tål inte sånt. Och så kommer han till Stockholm och så ser han hovlivet i Stockholm. Som man tycker är torftigt, taftligt. Ingen kan klä sig ordentligt. Inga svenska män kan konversera. Inga svenska män kan klä sig. Och han kan inte, jag vet att ingen svenska kan uppehålla en kärleksrelation ens en gång. Utan de är bönder, tycker han. Och det är klart att om du utstrålar den kritiken så blir du ju inte särskilt populär.
Men det finns möjligheter också här. Axel har siktet inställt på en av rikets viktigaste poster, att bli utrikesminister. Utöver den viktiga rollen man spelar måste en utrikesminister tillbringa mycket av året utomlands, på rikets bekostnad och i rikets tjänst. Det låter som hittat, tycker Axel. Till en början håller kungen med honom. Han verkar till och med så övertygad att Axel är rätt man för jobbet att han mer eller mindre lovar honom posten. Men sen kommer kungen på andra tankar. Det var ju det där med Frankrike. Det är Europas, ja, kanske världens rikaste land och en maktspelare på alla sätt och vis. Men Napoleon styr landet nu och han tycker ju inte alls om Axel. Och det går inte att ha en utrikesminister som inte är välkommen i Frankrike. Så kungen meddelar att tyvärr, det blir ingen resa i rikets tjänst. Som tröst utnämns Axel till riksmarskalk. I Axels ögon är det bara en ceremoniell, tom titel utan någon riktig innebörd. Men han tackar ja. En god adelsman säger inte nej när konungen erbjuder något. Han vet såklart inte att posten han just tackat ja till kommer leda honom till ett väldigt blodigt slut. Den sista akten i Axel von Fersens liv börjar med ett stort nederlag. Den unge kungen Gustav Adolf bestämmer sig nämligen för att mucka gräl med Napoleon 1805. Det går som det går för de flesta som sätter sig emot den franske kejsaren på den här tiden. Sverige förlorar. Då passar Ryssland på att invadera Sveriges östra halva, Finland. Det slutar med en väldigt dyrköpt fred 1809, där Sverige måste ge upp hela Finland till de segerrika ryssarna. Detta blir sista droppen för, ja, typ hela svenska folket. Kung Gustav Adolf avsätts i en väldigt oblodig statskupp och hans familj skrivs ut ur tronföljden för alltid. En ny regeringsform skrivs där man delar upp makten mellan kung, regering och riksdag. Medborgarna får yttrandefrihet och domstolarna blir starkare. Och den där hertig Karl, han som verkligen inte gillar Axel eftersom Axel haft ihop det med hans fru, har blivit svensk kung. Eftersom den nya kungen inte har några levande barn importeras en populär prins från det danska kungahuset som blir Sveriges nya kronprins.
De ville ha en, inte ha någon så här en enväldig stroppig kung, utan de ville ha en, helst en dansk kung. Därför att då skulle det gå tillbaka till unionstiden på Gustav Vasa, och det var liksom en, deras nostalgi var att det var bra med en dansk kung. Och andra grupper hade andra intressen, så att det var väldigt inflammerat hur det skulle bli.
Det är ingen hemlighet att Axel ogillar de här förändringarna. Men han finner sig i läget och som riksmarskalk är han naturligtvis på plats på Drottningholm för att välkomna den nya kronprinsen enligt etikettens alla regler. Allt annat vore ju tölpaktigt, även om Axel själv förespråkade en helt annan kronprins med kopplingar till Gustav den tredje. Den importerade kronprinsen blir en riktig hit hos folket. Han besöker barnhem och sjukhus. Han pratar hellre svenska än franska och verkar inte så himla fisförnäm som många i de högre stånden. Men högadeln ser inte samma sak när de tittar på den pinfärska prinsen. En socialt trubbig, tråkig och inte så värst begåvad dansk, tycker de. Axel delar de här åsikterna ganska öppet och det kommer snart bli ett väldigt stort problem för honom. För den nya kronprinsen är en sjuklig herre. Och en dag i slutet av maj 1810 är han på exercis med kavalleriet när han faller ur sadeln. Han dör helt plötsligt på en hed i Skåne. Han har varit svensk kronprins i mindre än ett halvår. En obduktion visar att han fått ett slaganfall. Men det är det inte många som tror på. I många hus tror man att det handlar om ett lönnmord. Att kronprinsen blivit förgiftad. Och att ingen mindre än riksmarskalken Axel von Fersen ligger bakom det. På förmiddagen den 20 juni 1810, på dagen 19 år efter Axel hjälpt franska kungafamiljen ta sig ur Paris, står han i Liljeholmen utanför Stockholm. Som vanligt ser han helt perfekt ut. En riktig silverräv i praktfull ordersdräkt. Håret ligger helt rätt över axlarna. Serfimerorden sitter i ett blått sidenband på bröstet och glänser i junisolen. Idag ska kronprinsen begravas. Och som riksmarskalk är det Axels uppgift att eskortera liktåget till slottet. Kistan är dammig efter den långa färden från Skåne. De svarta hästarna som dragit den är slitna. Det är en stark kontrast till Axels galavagn. Ett vitmålat vrålåk med gulddetaljer och en krona på taket, dragen av kritvita, nyborstade hästar. Han har hört talas om de usla anklagelserna mot honom, men bryr sig inte mycket om dem. Någon föreslår att han inte borde ge sig in i staden. Det kan bli farligt. Men sån feghet vill Axel inte höra talas om.
Jo, men det var inte så konstigt, för han var riksmarskalk och var den som skulle leda hela paraden. Så att han skulle resa så ståndsmässigt han kunde. Det var inte att han liksom kunde ringa efter en bolt, utan han var liksom riksmarskalk. Han var den högsta i rang där och som ledde hela det kungliga tåget.
När kyrkklockorna slår 12 på dagen leder Axel det kungliga liktåget in i huvudstaden. Han kommer inte nå fram till slottet. Hela vägen genom stan följs Axel av glåpord och hot. Men när liktåget vänder in på Stora Nygatan i Gamla stan blir det riktigt illa. Här står höga hus på båda sidorna om den trånga gatan. Hundratals ursinniga ansikten trängs i fönstren. De skriker att Axel är en mördare och att han borde dö. Och sen, som på en given signal, öser det stenar, flaskor och järnbitar mot galavagnen. Bara någon gata från Riddarhustorget kopplar några sjömän loss hästarna från vagnen som nu står stilla på gatan. En efter en krossas vagnens stora rutor. Någon tränger in med en käpp genom det splittrade glaset och slår Axel rakt i ansiktet. Med nöd och näppe lyckas han ta sig ut, och en portvakt hjälper honom att fly in i ett närliggande hus. Där gömmer han sig på en krog. Men det kommer inte bli något lugn här inne. Snart fattar kroggästerna vem som är där. Hoten och glåporden regnar tätt. Axel knuffas och kastas runt i rummet, och folk drar i hans långa hår. Vid det här laget blöder han från flera sår i ansiktet. En officerare drar ut honom. De måste fram till Riddarhustorget. Där finns Svea livgarde. 200 av rikets främsta soldater med gevären redo. Det är knappt ett kvarter bort, men vägen dit är en utdragen tortyr.
Den ursinniga folkmassan får syn på honom och omringar den 54-åriga greven på Riddarhustorget. Käppar, nävar, stenar och sparkar haglar oavbrutet. Men här står Svea livgarde, tack och lov. Axel springer in mellan soldaterna. Men deras befäl skriker åt dem att inte ingripa. Kungen har förbjudit våld mot folket. Nu har Axel ingenstans att ta vägen. Han slits tillbaka i den ursinniga massans våld. Desperat skriker han till soldaterna: "Gossar, fräls mig!" Men det är ingen som griper in. Här, bara ett par hundra meter från slottet och framför ögonen på livgardet, misshandlas Axel von Fersen ihjäl. Hans kläder, smycken och ordens medaljer slits av honom. Ansiktet som kallats det vackraste i Europa går knappt att känna igen. Han slits ner på marken med en dov duns. Hela tiden fortsätter våldet. En kraftig man i sjömanskläder tar sats och hoppar jämfota på grevens bröstkorg. Blod tränger ur näsa och mun. Axel von Fersen, Sveriges riksmarskalk, lynchas till döds.
...900 personer förhörs efter dödsmisshandeln. Ingen döms för mord, dråp eller ens anstiftan till misshandel. På vintern 1810 begravs Axel i Riddarholmskyrkan med alla hedersbetygelser en riksmarskalk förtjänar. Kyrkan ligger bara ett stenkast från platsen där han mördades. När Axel von Fersen föds tillhör han den allra gräddigaste gräddfilen. Och han njuter av allt dessa fördelar kan erbjuda. Han har förmågan att dyka upp där saker händer och där tidens starkaste karaktärer agerar. I många år möts han av kärlek och beundran var han än tar vägen. Men han är en man från en annan tid redan i sin egen livstid.
Ja, tyvärr så är han ingenting i svensk historia, därför att svensk historia har inställning att du ska inte komma här och komma. Och varför ska vi prata om en svensk greve? Så att det har varit så lång tid av, sen början av 1900-talet nästan, så talar man inte om sådana personer i svensk historia. De finns inte. Utan man ska handla om korgfleterskorg i Hudiksvall och lite mer jordnära. Det är svensk historia. Men det är väldigt dumt, därför att här är en av de få svenskar som väldigt tidigt gjorde stor internationell karriär. Själv liksom. Han, och var en betydande person i sitt sammanhang under sin tid. Men den svenska avundsjuka, så vill man inte prata om något.
I Axels ögon är de nya idéerna om demokrati och folkets vilja bara olustiga dumheter. Inte ens när hans älskade Marie avrättas inser han hur fundamentalt saker och ting har förändrats. Han håller fast vid sin världsvana, sina titlar och sin status. Och vem vet, om historien gått lite annorlunda hade han kanske blivit en maktspelare i sin egen rätt. En av männen som står böjda över kartor och bestämmer hur världen ska se ut. Istället dödas han av just det folk han alltid fnyst åt. Han blir ett av den gamla världens offer när den nya tiden tar vid. Du har lyssnat på historien om Axel von Fersen med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Carl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av